Hej kära lyssnare och hjärtligt välkomna igen till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malte Hallqvist, komiker, föreläsare och även då poddare. Det är dags för avsnitt 74 och jag tänkte, är det inte läge för en legitimerad psykoterapeut som även kan massa annat och som har varit med om massa saker som de flesta inte har varit med om? Så jag hörde av mig till Linn Hed. Ni kanske känner till henne lite grann. Hon har varit sexolog i Aftonbladet, varit med i Gifta vid första ögonkastet. Vi träffades på Scandic Alvik och pratade mammaroll, rotlöshet och massa annat som kommer här i avsnitt 74 av Insikter från Utsikter med Linn Hed. Linn Hed adopteras från Sydkorea till Sverige när hon är 7 månader gammal. I vuxen ålder tar hon tag i tanken som har grott hela livet, nämligen att besöka sitt hemland. Det blir en resa som lämnar många spår i Linn och det blir också till en bok, Flickan från Lotusfältet. Hur tar man sig an en sån resa? Är duktiga flickan en produkt av hennes uppväxt? Hur har det påverkat henne som mamma? Och hur tacklar man känslan av rotlöshet? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, faster Fifi. Alfons, jag vet inte, läser du det?
Ja, Alfons och Molgan, jag har läst alla böcker, jag älskar dem.
Jag måste fråga dig som sexolog, alltså faster Fifi.
Ja.
Hur kan man heta det i en modern bok?
Men jag tycker att det är helt okej faktiskt.
Ja, för jag ligger och läser för mina barnbarn. Det är nästan som man läser Moster Mutta. Då ja, hade man ju verkligen reagerat på det.
Ja, nej, men fast det är fiffig. Jag gillar det.
Hjärtligt välkommen, vill jag säga innan vi kör igång. Kära lyssnare, välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från Utsikter, podden som gör dig glad. Och idag känner jag mig jätteglad. Det är måndag och jag sitter i Alvik på Scandic Hotel. Och mitt emot mig så sitter Linn Hed. Hjärtligt välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Jag tror de flesta vet vem du är, men om man inte vet det, hur skulle du vilja presentera dig?
Jag är ju utbildad psykolog och psykoterapeut och sexolog och har jobbat med människor och relationer på massor med olika sätt i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv. Men jag skulle säga att jag är extremt intresserad av mänskliga relationer, mänskligt beteende och det som livet utmanar oss i och hur man liksom kan ta sig vidare, vad man kan lära sig, att utvecklas och förädla sig själv helt enkelt. Så det är jag väldigt intresserad av.
Så det här blir ju ett avsnitt för alla som är intresserade av andra människor?
Ja, faktiskt. Ja. Och det inkluderar ju på ett sätt sig själv också. För att det är ju att genom att känna sig själv och ha mycket av introspektion och kunna reflektera över sig själv, varför man tänker och känner och reagerar som man gör, så lär man sig också att förstå andra människor bättre och man förstår sig också själv i relation till andra människor.
Vi kommer säkert återkomma till det. Men jag tänkte jag brukar börja med en sån här faktaruta.
Ja.
Snabba frågor, snabba svar.
Härligt.
Fullständigt namn?
Linn Tsung I Hed.
Jag skulle nästan vilja redan där, för när man läser om dig så dyker det upp, för det betyder Tsung E Li, det blygsamma päronet, är inte så?
Ja, precis. Det lugna päronet.
Ja.
Det är mitt koreanska namn, i och med att jag är adopterad från Sydkorea, så är det ja, arvet som jag fick med mig, mitt kulturella arv, mitt koreanska namn.
Ja, för jag läste mig också till ett annat namn, men det kanske var helt fel där. Kim Kyung-ah.
Ja, Kyung-ah. Och det är egentligen mitt riktiga namn. Och det här är en spännande historia som man faktiskt kan läsa i min självbiografi då, Flickan från Lotusfälten, som jag skrev 2017. I och med att jag var ett hittebarn från gatan så hittade man på ett namn på mig helt enkelt. Och det namnet valde mina adoptivföräldrar här i Sverige att behålla. Som ett mellannamn.
Det sista är Kim
Tsung-i. Ja. Och det betyder det lugna päronet. Och det har jag väl aldrig egentligen kunnat identifiera mig med, för jag har aldrig känt mig så lugn. Sådär. Men det är ju, har ju ändå varit någonting som har känts fint att ha med sig som någonting från en annan kultur och mitt ursprung helt enkelt. Men sen 2005 så gjorde jag resan tillbaka till Sydkorea.
Och det är den du skriver om i din bok.
Ja,
vi ska
precis.
Ta det sen tänkte jag också.
Vi ska ta det sen, ja. Men där på olika sätt så kommer det fram. Och egentligen så kommer det fram 2011. För när jag gör ytterligare en resa tillbaka till Sydkorea. När jag hittar mina rötter och så. Så får jag fram mitt riktiga namn. Och det är Kyung. Och betyder självrespekt. Mm. Och det kände jag ju var mycket mer jag. Så då tyckte jag att
en ett lugnt päron.
Men jag har inte gjort någon stor sak av det genom att försöka byta namn eller sådär. Utan det räcker med att jag vet helt enkelt. Ja.
Ja, det var, jag ber om ursäkt, det skulle vara korta svar här.
Ja.
Men det var mitt fel. Jag bara kom på det när du säger ditt namn. Att där kan man läsa om två namn. Men då har vi fått
precis.
Ordning på det där. Bra.
Jajamän.
Ålder.
50 år.
Bor.
Bromma.
Civilstånd.
Ogift.
Familj.
3 barn.
Yrke.
Psykolog.
Hobby.
Får man bara säga en sak då?
Nej. Det tycker jag inte. Det finns inga sådana regler.
Mina hobbies är, jag är väldigt intresserad av väldigt mycket. Jag tycker det är spännande såklart med vänner och lägga tid på det. Mina barn, resa, skidåkning, jakt, fiske och nu tog jag också skepparexamen. Jag tog jägarexamen och skepparexamen förra året.
Varför tog du skepparexamen? Examen.
Ja, för att jag är livrädd för egentligen djupa vatten, så att jag kände att jag var tvungen att övervinna det och utmana mig själv. Och då var skepparexamen ett sätt att göra det på. Helt enkelt. Och jägarexamen, aldrig hållit ett vapen, jag är inte uppvuxen, jag kommer inte från en jägarfamilj på det sättet, men jag kände att jag ville dels lära mig mer om djur och natur och det här med hållbarhet, naturens resurser, hur vi liksom ska bättre kunna ta tillvara det. Och då blev det också spännande att kombinera det med någon typ av fritidsintresse. Så då tog jag jägarexamen. Så att jag har varit på min första jakt, dovhjortsjakt och älgjakt.
Mm. Gick det bra?
Ja, alltså jag såg ju både en dovhjort och 8 älgar, men jag sköt ingenting.
Äter helst?
Gott.
Mm. Och vad är gott då?
Gott är, alltså jag äter ju egentligen allt. Jag tycker om mat och jag är inte alls kräsen. Jag tycker om att prova nya saker. Det jag helst avstår ifrån är ju inälvsmat. Mm. Det äter jag inte. Och sen tål jag tyvärr inte ostron, vilket jag annars tycker är väldigt gott. Men annars äter jag ju allt från husmanskost till italiens, till orientaliskt, till asiatiskt, till... Alltså favoriten är ju korvstroganoff, det måste jag erkänna. Det är det godaste man kan bjuda mig på.
Och vad ska du ha för korv då?
Ja, men det går bra med falukorv, fast gärna någon med hög kötthalt tar jag gärna. Eller så kör man en liten sån här twistad variant med lite chorizo-korv så att det blir lite så här hetta i stroganoffen. Men egentligen falukorv tycker jag är godast. Mm.
Jag var faktiskt ute och grillade här bara för en dag sedan och då sa den personen lite fel, men det var väldigt roligt. Hon sa att det var 75% korvhalt.
Jaha. Ja, men det är väl härligt.
Dricker helst?
Vatten, bubbelvatten är det jag älskar mest faktiskt. Och näst efter det är det ju då bubbel, men då är det champagne.
Mm.
Så helst dricker jag Ramlösa eller Loka eller någon form av mineralvatten tycker jag gott. Det är det jag skulle välja. Om jag bara får välja en enda dryck, och då är det inte bara för att vatten är någonting som vi måste ha, men jag tycker väldigt mycket om vatten. Och i andra hand så kommer det nog champagne.
En person du ser upp till?
Jag ser upp till jag ser nog upp till min dotter skulle jag säga. Hon är
Saga.
24 år. Hon är, heter Saga och är 24 år. Jag har ju tre barn. Jag har en 24-åring, en 15-åring och en 10-åring.
Du har en Malte va?
Jag har en Malte. Mm. Det är min mellangrabb.
Just det. Mm.
Men min dotter ser jag upp till för att hon är en sån otroligt fin person, både liksom, ja men som människa. Det är ju någonstans det här att ha fostrat ett barn och försökt så gott man kan, du är ju själv förälder, med alla de utmaningar som är, och man försöker ju vara tillräcklig och man pendlar ju mellan hopp och förtvivlan om man gör tillräckligt, om man gör fel och hit och dit och sådär.
Men du heter ju till och med det lugna päronet.
Ja men
är
exakt.
Du, är du sån som päron?
Nej, verkligen inte.
Nej.
Det är jag ju inte alls, utan då är det ju mer liksom det här att när de är vuxna sen och man får på något sätt en så här liten bekräftelse på att men det blev ju faktiskt ganska bra. Och sen har ju inte mig själv att tacka för allt naturligtvis, för hon har ju en fantastisk pappa som har också hjälpt till och uppfostrat henne. Men det här med värderingar, det här med människosyn, det här med hur man faktiskt väljer att förhålla sig till sina medmänniskor, och det är ju någonting som man såklart kan förmedla i en hållning som förälder, men sen är det ju någonting som måste fastna i den personen så att det ska bli genuint. Mm. Inte bara någonting man ska göra för att jag har lärt mig det. Och ett exempel på det tycker jag är ju det här när, jag menar som skilsmässobarn hon är då, så jag har inte själv skilsmässobarn, men jag vet ju många som är det, och jag förstår de här slitningarna. Nu har vi precis passerat julen och allt där, men många slits ju mellan det här med var ska man fira jul, och man ska liksom vara så många till lag, så det blir det som skulle kunna vara en härlig tid blir för många en tid förknippad med ångest och stress och oro. Mm. Så att jag har alltid sagt till henne att du väljer själv. Såklart när hon var yngre så styrde vi mer. Men ju äldre hon har blivit och i tonåren, du väljer själv hur du vill fira och vart du vill vara och vad som känns bäst för dig. Jag blir inte ledsen och pappa blir inte ledsen, utan du väljer själv. Så hon har ju valt flera gånger faktiskt, till exempel. Nej men 8 år var det, nej men jag kommer vara jobba för Stadsmissionen i soppköket på julafton. Där vill jag vara. Ett annat år så ville hon vara med en väninna som då inte hade någon att fira med. Så då ville hon fira själv med henne och ha sushikväll. Så då hade de det. Så att, och det tycker jag, när jag får den där typen av bekräftelse tillbaka, att det är en person som tänker självständigt och med hjärtat och med magen och med en sorts genuin empati. Mm. Då känner jag, det ser jag upp till. Det blir jag stolt över. Så att det är en person som jag, ja men jag ser upp till henne. Mm. Jag tycker att hon är bra på många sätt.
Hoppas vi att Saga lyssnar på det avsnittet sen.
Kommer tvinga henne att göra det.
Ja,
ja.
Så hon får lite boost.
Precis.
Så det mår man inte dåligt av.
Nej.
Vi stänger faktor utan där.
Tack.
Varsågod. Jag tänkte vi tar från början.
Ja.
25 oktober. Ja. 1971 så föds du på en annan del av världen.
Precis, i Gwangju i södra Sydkorea. Mm. Det är ju liksom en, idag är det en ganska stor stad i Sydkorea, men södra Korea är ganska fattigt, och det var ju då en liten håla någonstans liksom på landet med mycket fattigdom helt enkelt, kan man säga, då på 70-talet.
Du beskriver ju allt det här väldigt målande, måste jag säga, i din bok Flickan från Lotusfälten.
Mm.
Kan man göra en liten kort resumé av det där?
Ja, resumén är så här att jag har ju, alltså jag väntade ju tills jag var ganska så gammal innan, alltså jag var ju 34 år innan jag tog modet, eller hade samlat tillräckligt mycket mod för att våga göra den här resan tillbaka, för att jag förstod ju att den skulle bli ganska så smärtsam på något
sätt. När började liksom knacka på dörren hos dig att du ville tillbaka och leta rätt på dina rötter?
Nej, men jag har ju alltid, mina adoptivföräldrar, de har ju alltid från det att jag var liten gjort mig medveten om att jag var adopterad och inte försökt någonting annat. Och det är väl klokt på många sätt. Jag menar, jag har ju ett annat utseende, jag är ju inte blond och blåögd och så vidare. Men de gjorde så att de ställde en pärm i bokhyllan och förklarade att det här finns alla papper och foton på dig som vi har. Så att när helst du vill titta i den eller du har någon fråga så kan vi titta i det tillsammans. Så att jag kan inte säga när det väcktes, men jag hade ju liksom en brevvän med Jung Hee från Sydkorea under hela mina tonår, och jag var väl inte överdrivet intresserad, för jag var mer intresserad som de flesta tonåringar av att passa in i det liksom, där jag växte upp. Mm. Där man liksom var blond och blåögd och hette Agneta eller Lotta.
Men kände du var det ett stort utanförskap för dig, eller kände du ändå att du var inringad i... För jag menar, du växte ändå upp med pappa Peter och mamma Kerstin, ja, och en bror Jens.
Ja, nej men vi... Där jag växte upp i det här radhusområdet i Åkersberga, då var det faktiskt flera familjer som adopterade just från Sydkorea, och vi kom alla flickorna på samma plan. Så att i radhuslängorna ovanför och alltså där fanns det andra adopterade tjejer från Sydkorea. Mm. Så att jag hade ju andra att identifiera mig med. Men jag skulle säga så här, att jag har inte varit utsatt, mobbad på så sätt under min uppväxt, men jag har nog alltid känt ett utanförskap, och jag har också alltid känt att jag har försökt knäcka koden av det här att ja, men både acceptera mig själv men också bli accepterad, för vi är ju flockdjur, vi söker ju en tillhörighet, en gemenskap, och för mig blev det att prestera, att vara duktig, att gå ut med 5-0, att vara liksom spotless.
Sitter det där kvar i dig?
Alltså det, jag har ju tampats med det i stort sett hela mitt vuxna liv och gått i 15 år i terapi och jobbat med mig själv. Så att jag tycker nu, halvvägs i livet då, andra halvlek 50 år, att jag är mycket, mycket bättre på att vara och inte göra, och känna att jag kan vara nöjd med mig själv utan att jag behöver prestera.
Ja, för jag tänkte börja med jägarexamen och skepparexamen. Och...
Ja, det är nog också lite grann, jag är ju lite grann en tävlingsmänniska. Jag tycker om utmaningar, jag tycker om sånt som är svårt och sånt jag tycker om att lära mig saker.
Men var det tävlingsmänniskan i det då, eller?
Nej, men det är nog inte så mycket tävling, utan det är nog mer min nyfikenhet och vetgirighet, att jag liksom vill lära mig saker, och det jag inte förstår vill jag gärna förstå.
Mm. Men du säger att du har kommit längre i den där duktiga flickan.
Ja, det kanske inte verkar så, men jag hoppas det i alla fall.
Men du, jag skulle vilja backa något steg här, för du sa att du hade jobbat med självinsikt. Mm. För det är förvånansvärt många gånger som jag sitter med min gäst och man ringar in att det har varit en kamp med sin egna självinsikt.
Verkligen.
Och jag tror inte de som sitter i min podd sticker ut åt något håll, utan det där är ganska allmänt. Mm. Att alla jobbar med sin självinsikt.
Ja, och jag skulle säga att det är ett pågående jobb. Alltså, ja, du blir ju aldrig färdig.
Men det jag skulle vilja få svar på dig, om du har något bra tips. Hur gör man? För du sa att du hade övat upp din självkänsla.
Idag finns det ju väldigt mycket såna här både appar, men också man kan bara ta ett vanligt papper och penna, ett block liksom, och börja fundera och skriva ner till exempel det här med att föra dagbok. En dagbok till exempel där man varje kväll funderar över, finns det någonting som jag har gjort bra idag? Något som jag kan känna mig stolt över? Någonting som jag skulle vilja berätta för någon? Alltså, för det är ett mindset. Tänker vi, tränar vi våra banor i hjärnan att tänka positivt? Tränar vi att tänka...
Och då positivt om sig själv.
Om sig själv.
Just det.
Att det här gjorde jag bra. Mm. Och att någonstans kunna kunna stoppa vid det och inte bara tänka att ja, fast jag hade nog kunnat göra bättre. Då slår vi på oss själva igen och förminskar oss själva, krymper oss själva. Utan faktiskt så här, ja, men jag är stolt över att jag gick upp i tid i morse och hann till bussen och kom i tid till jobbet. Eller jag idag kommer jag ihåg lunchlådan så, som jag alltid glömmer, bra gjort. Alltså det kan vara väldigt mikro små saker. Mm. Men tränar vi oss på att credda oss själva för det? Och det kan man göra genom att skriva ner det. Säg att du ska börja med att skriva ner en sak som du har gjort bra. Så kommer du så småningom kunna skriva ner 10 saker som du har gjort bra. Och det där blir ju på ett sätt det här med affirmationer. Att när man sen bläddrar och läser allt bra man har gjort varje dag. Nej, men jag är ju inte så himla tokig ändå. Alltså, det är ett sätt att boosta sig själv. Det är ett sätt att få upp ögonen på sig själv så som kanske andra ser på mig men som jag inte själv ser på mig. Utan man slår på sig själv, man är kritisk mot sig själv. Den här inre kritikerna, demonerna på axlarna som sitter och trycker ner oss och förminskar oss. De får vi ju kämpa med hela livet, mer eller mindre. Jag menar, mina demoner kommer ju också ibland tillbaka på axlarna. Men idag har jag liksom verktyg att kunna kanske chasa iväg dem eller välkomna dem och prata med dem och säga, men vad vill ni nu? Det här har ni ingenting för att hämta. Alltså, så att,
ja, men helt enkelt, tipset är att skriva ner eller åtminstone säga, tänka, vad har jag gjort bra idag?
Och tycker man då att nej, men jag vill inte skriva en bok. Alla går ju omkring med den här moderna snuttefilten, sin mobiltelefon. Mm. Det finns någonting som heter anteckningar den. Skriv ner på anteckningar en liten notering. Och det här brukar jag också tipsa om när det gäller relationer. Om man lever i en parrelation där man känner att vi går lite grann på sparlåga eller det är lite slentrian, lite monotont, vi har tappat lite grann den här gnistan, det är same så. Att börja ge varandra en liksom positiv feedback varje dag. Att tänka någonting positivt om sin partner och att göra någonting bra för den andra utan att förvänta sig att få någonting själv tillbaka. De spiralerna man sätter igång av liksom grej, alltså det är nästan magi, för det händer saker, det kommer hända saker med dig om jag gör någonting för dig helt osjälviskt utan att du tänker på eller att det finns någonting planlagt, utan jag serverar dig en kopp kaffe på sängen fast det är tisdag morgon och du fattar ingenting. Det gör din morgon, det gör din dag. Alltså det här, att de här små sakerna, det tänker jag att det kan man börja med för att någonstans träna sig själv i att komma i ett nytt sätt att tänka kring sig själv.
Mm. Vi skickar ut det som en liten utmaning till någon som lyssnar.
Så kan man prova.
Om man jobbar med sin självkänsla, boosta dig själv. Lever man i en relation som man känner behöver ha lite mer boost, boosta varann. Jag har en kompis som uttryckte sig så här. Jag tycker det var så bra om man liksom funderar på om man lever med den bästa för mig. Så kan man vända på det och så är man den bästa för sin partner.
Exakt.
Och då uppstår den här magin som du pratar om.
Precis.
Det är intressant att vi hamnar här ändå med dig. Vi ska ju prata om dig.
Ja.
Men här sitter vi och pratar om andra.
Ja. Bad ju mig att ge en kort resumé av det här med Sydkorea.
Och välkommen till Insikter från utsikter.
Ja,
det, här får det sticka iväg lite grann.
Fast det är härligt.
Ja, jag tycker det är skönt.
Jag tycker om det.
Sponsorsnack. Det finns köpcenter och så finns det köpcenter. Och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället. För där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva. Och det är möjligt på Bergvik. Att leva alltså, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder så man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. Åk dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik. Vi var i Sydkorea.
Ja, och jag åkte dit och hade egentligen ingen ambition att leta efter mina rötter, utan eftersom jag alltid har levt då 34 år fram tills dess att jag åkte med att jag är ett hittebarn, jag är ett gatubarn, jag har bott på barnhem, i fosterhem, jag har inga som helst spår av mina biologiska föräldrar, jag vet ingenting.
Men var det inte därför du åkte dit?
Nej, för att sannolikheten att jag skulle hitta någonting var ju väldigt liten, utan jag ville åka dit för att uppleva landet, kulturen, atmosfären, dofterna, maten, gå på gatorna, se hur det känns att ha människor som ser ut som jag på utsidan och hur känns det på insidan, och möjligtvis besöka det barnhem som jag hade bott på.
Mm.
Det var liksom min ambition.
Okej, okay, jag trodde nog att det var för att försöka hitta din mamma och pappa.
Nej, det var det inte. Men på planet ner, jag bestämmer mig för att åka Korean Airways från Paris. För att jag ville liksom göra det på mitt sätt och göra det så. Och Korean Airways sponsrar ju alla som är adopterade från Korea. Ger dem ju en bra rabatt på flygresan.
Okay.
Som ett sätt att liksom, ja, ge tillbaka någonting.
Mm-hmm.
Så att jag bokade med dem. Och
är det ett dåligt samvete de går runt med hela
verkligen.
Sydkorea?
Ja, det är en kollektiv liksom landsskuld som
ligger.
För
hur länge höll det här på med att man adopterade?
Alltså det var bra många år.
Och nu nästan har man ju bara tjejer.
Ja, och nu har man ju stoppat den adoptionen. Den internationella adoptionen har man ju stoppat från Sydkorea, men man har ju en nationell adoption. Så en inhemsk adoption har man.
Okay.
Det som är var då att på planet som då består av massor med sydkoreaner, så menyerna, det är en lång flygresa, allting stod ju på koreanska, jag kunde inte ens förstå vad jag kunde välja att äta, och då är det en kille som heter Simon som jobbar för LG, ett koreanskt företag, och pendlar mellan Seoul och Paris. Han pratar ju då perfekt engelska, så han tar sig an mig och så börjar vi att prata och så förklarar han och så här. Men det som var så märkligt, och det hände faktiskt på det här planet, då är det främmande människor, du vet, som tar på mig och som börjar gråta när de förstår att jag är adopterad och är på väg tillbaka.
Hur förstår de det?
För att jag inte kan läsa menyerna, jag pratar engelska, liksom, de förstår ju att jag... Ja, men de lägger ihop ett plus ett.
Mm.
Då börjar folk att gråta, de börjar be om förlåtelse, de liksom är förtvivlade, och jag blir ju alldeles... Då förstår ju inte, men vad är detta? Och då förklarar Simon för mig att det här handlar ju om att de är så förtvivlade över att ni var så många barn, framförallt flickor, som fick lämna landet och att vi inte kunde ta hand om våra egna och sådär. Och då berättar han för mig att nu är det, eller då var det väldigt på tapeten att man hade någon sorts omvänt spårlöst i Sydkorea, där de biologiska föräldrarna söker efter sina bortadopterade barn.
Mm.
Så han sa det att nu är myndigheterna väldigt på tå för att vara behjälpliga, att plocka fram register, att se vad man kan hitta. Så att vill du leta så har du möjlighet. Så idén om min resa tillbaka ändrades faktiskt på det här planet, på väg till Seoul.
Mm.
Och jag började ju leta och hittade en del av min familj, men och fick en story som jag åkte tillbaka med, och sen så åkte jag tillbaka igen 2011 därför att jag blev kallad tillbaka av en släkting som var döende. Hon hade något väldigt, väldigt viktigt för mig, något viktigt som hon ville berätta för mig. Så hon låg på dödsbädden helt enkelt. Och då valde jag att åka dit fast jag var gravid. Jag åkte dit, kom tillbaka, och då fick jag veta den verkliga historien om hur allt hade gått till.
Ja, för den har ju jag läst om, och det har jag tänkt jättemycket på hur det har påverkat dig.
Ja, nej, men jag var ju helt upp- och nervänd och chockad.
Och då får vi berätta för lyssnarna egentligen vad du fick reda på. För första resan så fick du ändå träffa din pappa.
Då fick jag träffa min biologiska pappa. Och jag fick träffa hans brors, hans äldre storebrors som var död, hans änka. Och det var henne jag träffade först, för det var henne som polisen
Nagunja.
Nagunja, precis. Jag brukar kalla henne för Gunsan i Flemingsberg liksom, för att man ska kunna relatera på något sätt. Men så att det var ju henne som polisen och Social Welfare Society hittade, så att det var henne vi kunde spåra och hitta tillbaka. Och när jag väl träffar henne då, hon var väldigt, väldigt gammal och dåligt skick, då säger hon att men jag känner din pappa. Så det var på det sättet vi hittade min pappa.
Just det.
Och sen så när hon var döende då ett antal år senare, så kallar hon på mig tillbaka till Korea och jag åker dit, och då får jag reda på att det var ju inte den storyn som då lades fram med min pappa och med henne några år tidigare, utan det var så att både hon och min pappa då hade faktiskt kidnappat mig från min biologiska mamma som var väldigt ung och tagit mig från henne helt enkelt. Och hon hade ju otroligt mycket skuldkänsla kring detta när hon låg på dödsbädden och ville ju berätta det här för mig. Och det ledde ju till att jag då fick kontakt med mina släktingar i Sydkorea som då odlar lotusblommor. Så därför blev boken Flickan från lotusfälten, för att de odlar lotusblommor.
För att hon Gunsan från Flemingsberg, alltså Nagunja, de kidnappade dig. För första storyn var väl att de hade hittat dig.
Precis.
Ja, men så var det så att hon hade kidnappat från din mamma, och så orkar inte riktigt hon ha dig, utan hon, det var Gunsan som lämnade in dig. Ja.
Precis.
Ja, okej. Jag förstår skuldkänslorna.
Eller de kidnappade mig för att just adoptera bort mig, så kan man säga. För att det visade sig att min pappa hade ju då varit en riktig häradsbetäckare, för han hade ju alltså gjort 5 olika kvinnor gravida. Så att jag har ju 4 halvsystrar någonstans i världen som är bortadopterade.
Blir du sugen på att ta reda på dem?
Ja, men på ett sätt absolut, men svårt också.
Men vad blir känslorna för pappa? Häradsbetecknare säger du, han har ju legat runt.
Ja, men det var en otroligt konstigt möte. Det är nog det konstigaste mötet jag haft med en människa i hela mitt liv. För att det var ju, på ett sätt så var det ju första gången som jag, alltså vi stannar ju då vid en bensinmack kan man säga, längs en motorväg. Vi ska alltså åka och träffa min pappa. Jag får skjutsa polisen, socialarbetare, tolkar, alltså allt så här. Och så stannar vi liksom vid en bensinmack på liksom, tänkte E4 gånger 10. Och det är jättemycket folk och så här. Och jag tror att vi bara liksom ska rasta och tanka bil eller någonting sånt. Men då är det där vi ska träffa min biologiska pappa. Det fattar ju inte jag. Men när jag kliver ur bilen för att sträcka på benen, så ser jag ju i det här myllret av människor med svart hår, där jag tycker att alla ser likadana ut. Jag tycker det är jättesvårt att skilja. Så ser jag i det här myllret av människor en man, där jag bara liksom stannar upp och känner att, men där är han ju. Det där är min pappa. För vi var så lika varann, och jag bara fick en sån stark känsla. Och det var min pappa. För han är busschaufför, så han kör turister mellan Gwangju, södra Korea, och Seoul. Och han stod där med sin buss som var tom på turister, och det var där vi möttes. Så vi sitter i hans buss och han tittar aldrig på mig på en hel timme. Han möter aldrig min blick. Han pratar ju ingen engelska, utan han pratar ju via tolk över mitt huvud. Och det är ju en jättekonstig känsla, så det är ju som en främling, samtidigt som det är det närmsta kött och blod jag har kommit liksom av mina rötter.
Blir du besviken?
Nej, men alltså det var inte ett känslosamt möte. Däremot när Gunja, första gången jag träffade henne 2005, det var ju ett otroligt laddat möte, när jag då tänker att det är hon som hittar mig på gatan och lämnar in mig till polisstationen. Hon har ju räddat livet på mig, är det ju då. Därför är det så känslosamt.
Och sen, men, så var det inte riktigt så.
Och sen
så.
Var det ju inte så.
Nej.
Men min pappa var ju, det var ju liksom en, han var ju iskall. Han var ju stenhård. Han var ju, det fanns liksom ingen kontakt. ingen känsla, ingen, och jag tror att han var alldeles för rädd för
han måste varit livrädd att
ta in mig eller så. Och till saken hör också den här kulturella kontexten av att i Sydkorea så är man ju väldigt traditionella och på det sättet att familjen är väldigt viktigt. Alltså det här med utomäktenskapliga barn ses ju inte med blida ögon. Det är därför man adopterade väldigt många barn bort då. Och han var ju gift med en kvinna och hade två söner i äktenskapet och hon visste inte om hans tidigare förflutna med de här andra kvinnorna. Så att det här var ju en stor familjehemlighet som han var livrädd såklart för att den skulle avslöjas och komma fram. För att det är en väldigt stor skam helt enkelt.
Ja, men det var väl det vi menade med att han var livrädd för att det skulle...
Precis, exakt. Så att det var ju ett väldigt, väldigt, väldigt konstigt möte. Måste jag säga. Men jag har ju efter det mötet aldrig egentligen känt något behov av att träffa honom igen. Utan jag är fine med det. Däremot så blev jag ju ganska besatt för jag ville ju veta vem min mamma var. Och jag ville ju att han skulle berätta vem hon var så att jag kunde söka upp henne. För att jag tänker att jag är ju själv mamma, men det kan ju inte ha gått en dag utan att hon har undrat och tänkt och oroat sig. Vad hände och vart är jag nu och sådär. Att bara ge henne liksom, jag fantiserade många gånger om att jag såg oss mötas och att jag bara omfamnade henne och bara sa att mamma, allt är bra. Allt är bra, allt är bra nu. Liksom ge henne tröst och ro i själen på något vis.
Inte andra vägen runt, att hon skulle ge dig någon slags tröst?
Nej, jag har nog alltid känt det som att jag måste ge henne det.
Vad beror det på, tror du?
Alltså jag tror det här förtvivlan över att förlora, bli fråntagen sitt barn. Den smärtan som det är av konstant oro. Alltså jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle kännas. Och jag tror ju liksom bara att träffa henne, krama henne, det skulle ju vara så läkande för mig också. Så att det, men mer som en sekundär vinst. Det primära är liksom att ge henne liksom frid på något sätt. Att allt är bra, allt har gått bra, jag är här, jag mår bra. Och att hon liksom får stilla sin oro och sina frågor.
Hur långt bort är det att du kommer träffa din mamma? Är det...
Jag tror ju dessvärre att det är långt bort. Jag tror att det kanske inte är förrän min pappa är döende eller äldre och någonstans känner att han kanske har ett behov av att lätta sitt hjärta. För att han vill inte medverka, han vill inte berätta, han säger att han inte vet vad hon heter och vart hon finns någonstans, fast jag tänker att det har han ju någon sorts aning om, men det går ju liksom inte att leka Clint Eastwood och Vilda Västern och bara dra upp sin revolver och säga att nu berättar du för mig, för annars jäklar. Det är en helt annan kultur där det är väldigt mycket av vördnad för de äldre, för männen. Det är väldigt patriarkaliskt, en patriarkalisk kultur. Och där det är någonting, det här med att bida sin tid. Nu är det liksom att vänta och ha tålamod. Och jag har bestämt mig för att den tiden jag väntar, den ska inte vara meningslös, utan jag lever på mitt liv och jag gör mina saker och jag har ju mina släktingar i Korea som jag har kontakt med, inte väldigt mycket, men jag har ju en mailkontakt med dem och jag har vänner i Korea som, de vet ju att jag letar efter min mamma, så att den dagen det kommer någon form av spår, då kommer jag åka dit såklart. Då är jag ju beredd att liksom, då är det som gäller.
Jag som man kan ju bli väldigt fascinerad av mammarollen, till och med lite avundsjuk på den. Jag har ju barn och speciellt i början Nu upplever jag att jag har en bra relation med mina barn.
Mm.
Men i början så hade man ju ingen chans riktigt på det viset.
Nej.
Det blir så mycket där. Jag har legat 9 månader i någons kropp och det är amning. Och, och jag märker även på mina barnbarn nu att ju äldre de blir, desto lättare blir det för mig. De gillar mig jättemycket. Men jag märker att min fru då, som är mormor, det är något mer nära.
Mm. Nej, men och jag tänker ju att det att du har rätt i det, för att det är ju någonting som, alltså, de banden som blir med att bära ett barn, både fysiologiskt, biologiskt, men även om man inte gör det, utan det här med att det här moderliga, det här omfamnandet, det här beskyddande närmast barnet, det är så starkt om anknytning och allt sånt fungerar rätt. Så där är det väldigt svårt som man att få access och komma in och ens förstå vad det är som de här osynliga banden som är så starka och så hållbara och så de går liksom inte att ifrågasätta på något sätt. De är så självklara och är där hela livet på något sätt.
Ja, man kan nästan känna ett utanförskap där en stund i livet.
Men det förstår jag. Mm. Det förstår jag. Och det, där är det ju, tänker jag, olika för män och kvinnor. Faktiskt.
För jag vet ju också, med din svenska mamma Kerstin, så hade ni, om vi pratar om mammaroll nu, så hade ju ni 6 år av tystnad.
Ja. Och det var ju så att jag behövde ta ut avstånd till henne för att någonstans kunna hitta mitt vuxna jag och mitt egna själv, för att jag var väldigt bunden till henne känslomässigt på ett sätt som jag själv, ju äldre jag blev, kände mig väldigt ofri i.
Hur gammal var du när det hände?
Det var ju under tiden som jag väntade min son Malte. Där bröt jag relationen med min mamma under väldigt många, många år. Och sen var det ju faktiskt när min son Loke döptes som jag återupptog kontakten. Så att Malte har ju faktiskt sina första 5-6 år inte haft tillgång till sin mormor och morfar.
Nej.
På samma sätt som mina andra barn.
Har det märks det eller?
Ja, men på ett sätt gör det ju det, för de har ju liksom inte egentligen knutit an till honom på det sättet som de gjorde med min dotter, som de hade väldigt mycket liksom var involverade i. Och min Loke har de ju också på ett sätt varit mycket mer delaktig från början. Så att absolut, det tycker jag märks. Man tappar något, alltså det är ju svårt att ta igen tid. Och framförallt viktiga år när man, ja, men på något sätt det här grundläggande, och man etablerar relationer och som sen ska liksom bära frukt och leva vidare och sådär. Så att det, ja, men det tycker jag.
Men var det buller och bång liksom när du klippte bandet en stund med din mamma?
Ja, men det var det.
Mm.
Det var ganska dramatiskt och det var ganska så ja, men ganska så definitivt på något sätt. Det var ett tydligt avslut.
Mm.
Och jag gick ju också i terapi under den här tiden, och jag kände att jag behövde ta ut avstånd från henne för att någonstans kunna hitta mig själv utan påverkan från henne eller utan hennes åsikter eller tyckande eller tänkande. Och det kom ju sent i livet, men det är bättre sent än aldrig då.
Mm.
Och sen när vi har liksom hittat varandra igen och återupptagit relationen, så har det naturligtvis gjorts med en försiktighet där vi båda två har en en historia med oss där vi vet att det finns också en ändlighet i en relation. Det kan göra det om vi inte respekterar varandra, om vi inte lyssnar in och inte har en fingertoppskänsla för var den andra befinner sig. Mm. Så det har ju lett till att vi har en mycket, mycket bättre relation idag än vi hade innan egentligen, tycker jag. En mycket mer balanserad, jämlik relation.
Mamma Kerstin med om det?
Det tror jag.
Mm.
Absolut. För idag har vi en bra relation där vi också när vi känner oss att vi närmar oss kanske minerad mark, då är vi båda två, det är inte så att vi liksom sätter upp gult kort, men då kan vi båda två känna in att det här.
Vad är det för områden ni närmar er då när det liksom känns att det här ska vi kanske inte?
Så det kan nog vara lite alla möjliga områden, men hon är ju en ganska hon är ju en bestämd kvinna och har mycket åsikter, och det är ju jag också. Jag brås ju på henne på något sätt, tänker jag. Så ibland när vi har väldigt olika åsikter, det kan vara om barnuppfostran, det kan vara om politik, det kan vara om pandemin, det kan vara om alla möjliga saker där vi tycker väldigt olika, och vi har ökat utrymmet för toleransen att tycka olika. Mm. Men när man känner att nu har vi stretchat det här gummibandet lite för långt, då stannar vi där. Tidigare så brast det.
Okay.
Nu är det mer så att nej, men nu stannar vi här, och så kan vi konstatera att här tycker vi olika. Ja, det gör vi. Och så kan vi lämna det.
Det är ingen som behöver vinna.
Nej, precis. Nej. Så att på det sättet så tycker jag att den är mycket mer sund och mycket mer balanserad och med mer respekt för den andra. Vilket skapar en skönare känsla när vi umgås, såklart. Och jag tror att det är en skönare känsla för alla när vi umgås. För att det är klart att min pappa då, som är väldigt snäll och medgörlig och anpassningsbar och kompromissvillig, är ju klart att sådana människor som hamnar i kläm med två starka personer, det kan ju skapa såklart situationer där man känner sig obekväm eller illa till mods, eller man känner att man inte vill ta ställning, eller man hamnar i situationer som inte är så sköna.
För hade du kontakt med Peter under tiden du...
Det hade jag.
Ja.
Jag hade kontakt, men mycket mindre kontakt, för att i och med att de är gifta och var gifta även då, och liksom efter så många år tillsammans, så är ju de också som en liten dyad, som två siamesiska tvillingar som hänger ihop. Så att det blev ju också svårt för pappa att ha mycket kontakt med mig. Men jag hade kontakt med honom och jag hade kontakt med min bror under de här 6 åren.
Okay.
Så vi hade ju fortsatt kontakt.
Mm.
Så att utifrån det så, ja, livet blir ju inte alltid som man har tänkt sig. Men annorlunda behöver inte vara sämre.
Nej.
Det, så tänker jag.
Den är bra.
Och jag tänker också, ett motto som jag har, som jag tycker är så tröstande, det är ju att allt blir som det ska bli. Allt blir som det ska bli.
Mm.
Och jag liksom lever väldigt mycket med det och känner en otrolig trygghet i det och tänker att det...
Ja, det är inte så att allting blir som det blir och Nej. Det blir bra.
Nej, allt blir som det ska bli.
Och vem är det som har bestämt hur det ska bli?
Den som bestämmer hur det ska bli, det är ju du, såklart. För du gör valen i ditt liv. Men det är ju också...
Men det blir ju inte alltid som man tänkt sig.
Nej, nej, men det blir som det ska bli. Nej, men det är ju såklart tillfälligheter och situationer. Du vet den här filmen Sliding Doors. När saker och ting, bara på ett ögonblick... Det är ju häftigt det där, men hade jag inte hoppat, sprungit till spårvagnen och hunnit, då hade inte det här hänt.
Ja, just det.
Eller, och så vidare.
Mm. Men har det inte också med anpassningsförmåga hos oss människor? Vi är ju fantastiska på det där.
Det är vi ju.
Jag kan bara, om jag går till mitt liv här nu, så dog vår äldsta dotter i höstas. Multihandikappad. Där håller jag inte med att det blev som det blev.
Nej.
Och det blev bra. Det kommer nog bli bra till slut.
Mm.
Men det beror nog kanske mer på att vi människor är anpassningsbara. Så jag skulle vilja utmana dig i det där. uttrycket.
Ja, och jag tänker väl så här att det absolut liksom underliggande i det, och då kommer vi in på Nietzsche och allt det här liksom existentiella, för varför existerar vi, varför finns vi, varför utsätts vi för, varför blir människor våldtagna, torterade, dödade, allt det här fruktansvärda som händer i vår värld, och vad finns det för meningsbärande i det, men det händer ju och människor råkar illa ut och du drabbas, jag drabbas, vi drabbas på olika sätt, och det på något sätt kan det underliggande är ju det här existentiella, liksom att det måste finnas något meningsbärande i det som sker, för annars så är det väldigt svårt att existera. Annars är det väldigt svårt att motivera sig själv till att orka, till att ta sig igenom.
Du menar att det finns en mening med allt?
Det finns en mening med allt, och ibland förstår man ju inte riktigt den meningen. Och ibland kanske man aldrig förstår den meningen. Men jag tänker att om det inte fanns mening med saker som sker, då är det ju tämligen ganska meningslöst att kämpa, att tro. Tron är det sista som överger oss människor, hoppet. Att hoppas på att någonting kan göra skillnad, eller att jag kan ta mig från det här eländet till en bättre plats, eller till att om vi inte tror att vissa saker är viktiga, då blir det ju meningslöst att utföra dem.
Ja, men behöver det vara en motsättning i det? För det håller jag nog inte med dig.
Nej.
Utan jag tror, det jag tror är att saker och ting händer.
Mm.
Och så får man bygga sin mening runt det.
Mm.
Det är ju väldigt få människor som ångrar en separation, till exempel. Som det är med Vickan, alltså min dotter nu som dog. Jag har jättesvårt att se att det fanns en mening med att hon plockades bort när hon var 29. Eller du nämner tortyr då.
Mm.
Däremot så saker och ting händer, det finns saker som vi inte styr över. Man kan fortfarande tro, man kan fortfarande kämpa för det goda och bygga sin mening runt händelser.
Mm.
Nu får ju lyssnarna ta ställning om de håller med dig eller mig.
Ja. Ja. Nej, men jag tycker om ditt sätt att tänka att man bygger en mening. Och på ett sätt så är det ju lite grann så här. Jag har jobbat med människor med mycket liksom psykiskt lidande och tomhet och ångest och på olika sätt där de mår dåligt. Att någonstans hitta, att bygga mening kring saker, det är ju också någonting som är väldigt terapeutiskt och läkande. Det är någonting som gör att vi blir lite intakta igen och kan ta oss samman och ta oss vidare till nästa steg i livet. Så det tycker jag också om, så att jag kanske tar till mig det. Jag lägger till det. Allt blir som det ska bli, och vi bygger också en mening kring det som sker. Sen har jag ett annat sånt här uttryck som jag tycker om, och det är ju att lidandet förädlar själen.
Just det.
Det är något som jag har tänkt mycket på. Eftersom jag
det är
tycker,
fint.
Ja, eftersom jag också tycker att jag har förmodligen inte mer än någon annan än ni som lyssnar lidit, men jag tycker att jag har gått igenom, jag tycker att jag har levt ett ganska hårt liv. Jag tycker att jag har varit med om ganska mycket saker som har varit svåra och svårt att hantera, svårt att omfamna, svårt att förlika sig med, svårt att acceptera och så vidare. Men det här att lidandet förädlar själen, det tycker
vi kanske,
jag om.
Ja, absolut. Du har sagt mycket som jag gillar.
Vad var det du sa?
I min podd så har jag en liten pusselbit som heter Du har sagt. Så jag samlar på mig lite saker.
Ja.
Som Linn Hed har sagt.
Ja, vad härligt.
Så du kan få ge lite mer kött på benen.
Ja.
Vi måste ta hand om det lilla barnet inom oss för att läka och bli hela.
Ja.
Då är frågan, hur gör man det? Hur tar man hand om sitt lilla barn?
Man ser först och främst till att se det lilla barnet och inte förneka att lilla Malte finns. Eller lilla Linn. Det är återigen att erkänna det och omfamna det lilla barnet och ta till sig honom eller henne och någonstans i det vara precis så inkännande som man är som en förälder till ett barn. Vad behöver lilla Malte nu? Mm. För du är lilla Malte också. Och du är stora Malte.
Men hur hittar man lilla Malte?
Lilla Malte visar sig på lite olika sätt. Han kan visa sig när du... Framförallt skulle jag tro att man får väldigt mycket ledtrådar när man kanske reagerar på ett sätt som... ja, men som man kanske inte riktigt känner igen sig i, eller man kanske ja, regredierar, alltså man blir väldigt barnslig i sitt uttryck, eller man känner sig väldigt kränkt, eller man liksom, ja, men man sitter plötsligt i sandlådan och känner sig kränkt och kastar sand på den andra. Alltså det kan ju bli med en vän, det kan bli med sin partner, med sina barn. Alltså man dras ner till en nivå där man egentligen inte är vuxen, utan man agerar, reagerar och emotionellt ger uttryck för någonting som ett litet barn hade kanske tyckt. Dumma, ja, men
då,
dig.
Då kan jag nog absolut hitta mig själv.
Och när han tittar fram, vad då är det så här, hej, då får man ta hand om honom. Ta honom med handen istället för att liksom förneka det och tycka, ja, men det är ju du som är dum eller så här. Mm. Utan nej, för lilla Malte, när han tittar fram, då är det ju för att han har behov av att bli sedd. Och då har du liksom inte uppmärksammat det. Och då får du sätta honom i knät och liksom verkligen, okej, nu behöver jag faktiskt vårda det här lite grann. Så att jag och lilla, att jag, stora Malte och lilla Malte faktiskt kommer överens igen.
Mm.
Så tänker jag kring det.
Ja, och jag är så fascinerad över det där. För hur, om jag nu kan identifiera lilla Malte...
Mm.
Och jag kan absolut tänka mig att man sätter sig i knät rent bildligt på sig själv. Men sen då? Vad gör du?
Då börjar du prata med honom.
Mm.
Och ta reda på varför han är så arg. Eller varför han är så ledsen. Eller varför han känner att han skriker och gör sig synlig. För han gör ju det för att du har missat någonting. Mm. Du som förälder eller den vuxna Malte... Du har ju förbisett någonting, du har missat någonting, du har haft för bråttom, du har varit för självupptagen, du har liksom ignorerat någonting. Och då är det ju, det här är ju så fantastiskt, det var det här som jag pratade om förut, det här med upprepning och man återvänder. Alltså, du kan lita på att lille Malte, han kommer barn sig till att få det de behöver. Och vi som föräldrar, vi har ju en skyldighet att liksom, vi har ju inga rättigheter gentemot våra barn. Vi har ju bara skyldigheter att försöka tillgodose våra barns behov.
Mm.
För att de ska växa upp och bli självständiga och må bra och leva sitt liv. Och på samma sätt är det med våra små barn inom oss. De dyker ju upp när vi har försummat dem på något sätt. När vi liksom inte har... lyssnat inåt, när vi inte har kanske erkänt vissa känslor, vi vill förneka vissa grejer, vi låtsas om som att det där inte är, men då tittar de fram och bara, hallå, glöm inte bort mig nu. Och då har man ju ett val, då kan man ju återigen sätta ner lilla Malte som har krypit upp i knät och säga, nej, du sitter där, nu går jag hit, får du vänta. Och lydiga barn kan göra det ett tag, men sen kommer de ju igen. Och lite mer utmanande barn, de skriker då bara, du, nu sätter du inte ner mig. Så det beror ju på vem lilla Malte är just där och då.
Ja.
Så då får man ju liksom börja stanna upp och det här är ju det som är spännande, för det handlar ju om självreflektion. Att någonstans, vad är det som får mig att känna mig så jäkla arg nu eller ledsen eller så att jag bara vill slå något hårt i huvudet på dig liksom. Det är ju en ganska primitiv reaktion eller en känsla eller någonting. Eller vräka ur med någonting som är inte rumsrent eller så.
Mm.
Och genom att börja fundera över det, då får man ju ledtrådar om vad man kanske behöver jobba lite grann på för att stärka sin självkänsla, för att lära sig tycka om sig själv. För den människan, vi är ensamma när vi föds och vi är ensamma när vi dör. Och den enda som du ska behöva umgås med 24/7, det är dig själv.
Mm.
Så att det är liksom bara att sätta igång. Så tänker jag. Och vi ska vara glada för när vi någonstans lär oss att se och lyssna in det här lilla barnet. Och sen behöver inte det här lilla barnet alltid, för det är ju jobbigt också att alltid behöva bråka sig till uppmärksamhet. Utan man kan ju faktiskt också sen lära sig att identifiera och se det här barnet, att ge sig själv omsorg, vårda sig själv, ge sig själv lite extra kärlek. Det här att liksom ta hand om sig själv, att nej men nu bäddar jag ner mig i soffan med en skön pläd och en kopp te och hämt sushi och jag ska bara ligga och mysa här eller och kolla på en film eller läsa en bok eller bara lyssna på skön musik eller bara, alltså det är också att ta hand om det lilla barnet, att ta hand om sig själv.
Mm.
Så att när det här barnet också blir sedd, då behöver man inte bråka sig till uppmärksamhet. Så här att ta hand om det lilla barnet, det är inte bara att ta hand om bråkstaken. Men om man inte har kontakt med det inre barnet, då är det oftast där man ser det först. Men jag tänker att det är lika viktigt sen att vara inkluderande, kärleksfull och omfamnande med det här med lilla Malte, så att han slipper bråka.
Det här krävs ju en del övning.
Det krävs en del övning.
Känner jag direkt.
Ja.
Även om det,
det är spännande.
Ja, jag ska verkligen ta till mig det där.
Jag menar, jag pratar med mig själv i spegeln också. När jag går upp på morgnarna, då brukar jag liksom,
säger du då?
Nej, men jag brukar liksom kolla in läget lite så här. Vem är jag möter idag liksom? Nej, men ibland är jag jättetrött på mig själv och ibland är jag liksom så här, fan alltså, du är, idag blir en bra dag. Du känns alert och på G liksom. Så här, det är ju någonstans också att,
men det är alltså att ta hand om sitt lilla jag.
Ja, det här att någonstans ge sig själv det här utrymmet.
Mm.
Att möta sig själv, lyssna in sig själv, ta hand om sig själv och ha kul med sig själv. Det får man träna på.
Mm.
Det är inte lätt.
Nej.
Och det låter lättare än vad det är när jag säger det. Jag hör ju själv att det låter ganska lätt så här, men det är ju jäkligt svårt.
Ja, för det där kräver, men det är ju den där gamla klyschan att det man övar blir man bra på. Vi tar nästa. Bonusfamiljen är extra svår
och det har jag ju själv erfarenhet av. Jag har ju levt i två olika bonusfamiljer. För det är ju så att barn, de väljer ju aldrig. Inte ens egna barn eller andras barn. Barn får ju bara gilla läget. Det är det första. Men det är ju att det är så många, om man jämför med kärnfamiljen. Men en bonusfamilj i ett nytt system av människor som någonstans får gilla läget.
Mm.
Många barn som ska mötas och det är framförallt många vuxna i det här systemet. Av ex, av nya partners till gamla ex och så vidare. Som gör att det blir extra utmanande och svårt. För det kräver en ännu högre grad av mognad, av flexibilitet, av kompromissvilja, av lyhördhet och att vara helt prestigelös. För att någonstans jämka, lyssna in, få allting att fungera för barnens bästa. Inte för mitt bästa. Ja, men vi vill vara barnlediga, men vi får ingen egen tid. Ja, men ditt ex kan väl ta, varför ska han hålla på och krångla med de här dagarna? För det sabbar ju för vår semester nu. Alltså allt det här som blir ett sånt slitage. det är extra svårt och då kräver det extra mycket lyhördhet och mognad och osjälviskhet av de vuxna i systemet. Mm. Därför blir bonusfamiljen extra svår, tycker jag.
Alltså prestigelöshet måste ju vara vägen till lycka. Är det
verkligen?
Det?
Ja.
Det skulle jag vilja vara. Helt prestigelös. Det hade varit gött.
Och vet du det? Det som är allting annat vi har pratat om, det får man jobba på.
Mm. Och jag har varit jättemycket på det. Just, hur gör man det då? Men det är samma sak här. Hur övar man på att bli prestigelös?
Man börjar med att fråga, okej, när man gör saker, när man springer. Jag har ju sprungit 1000 maratonlopp i mitt liv och vunnit guldmedalj. Men jag har ju inte varit lycklig för det. Okej.
Det kan jag nästan se framför mig.
Ja, och då är det så här, men varför springer jag? För vem skulle springa? Är det för att Malte Hallqvist ska stå och applådera och tycka, åh vad duktig du är? Och vad betyder det egentligen om jag själv springer men inte blir lycklig av det? Så det är återigen, svaren, de har vi ju inom oss.
Mm.
Och ibland är de svåra att få fatt i, för man vet inte vilka frågor man ska ställa till sig själv och man är inte van att lyssna in sig själv. Och då kan man ju ibland behöva ha hjälp av en annan person, alltså en terapeut till exempel, som kan ställa de här frågorna, som kan få mig att börja just reflektera över, men hur tänker du nu? Eller vad känner du nu? Eller hur kopplar du ihop det till det som hände förra veckan? Alltså, när vi liksom, alla de här lösa ledtrådarna, ibland kan det vara skönt för Sherlock Holmes att ha en Watson. Alltså det är ju svårt liksom att lägga pusslet.
Mm.
Framförallt när vi inte har, du vet, det är ju jättesvårt att lägga ett pussel om du inte ens vet vad det är för motiv. Det är mycket lättare när du vet, okej, det här ska bli en kyrka.
Mm.
Yes, då har man någon sorts liksom riktning. Men vet du inte ens vad det ska bli för motiv, ja då är det ju liksom som att lägga pussel och vara blind.
Mm.
Så det, ibland kan man liksom behöva hjälp att, och ibland kan det behöver inte liksom vara att man går i terapi, utan det kan vara att man har relationer och människor omkring sig som kan spegla en där man är. Människor man litar på. För det är ju mycket lättare. Jag kan ju ha mycket lättare att se på dig utifrån än du har att se på dig själv inifrån.
Mm.
Och sen när jag ger mina perspektiv på dig och du liksom adderar det med vad du själv kanske känner, ja, men då får du ju plötsligt kanske en kontur av vad bilden är. Från att inte ha någon aning.
Mm.
Och på det sättet så kan man, så man behöver liksom inte bara kasta sig iväg till terapeuten, utan man kan faktiskt ta ledtrådar från det vi har runt omkring oss. Människor vi litar på, människor vi älskar, människor som är bjussiga och delar med sig.
Mm.
Som faktiskt kan spegla oss på ett osjälviskt sätt och på ett godhjärtat sätt. För det handlar ju då om att kunna ha tillit till den speglingen man får. Och man kan pröva med, liksom, har man någon som man känner att, men den här personen har känt mig länge eller följt mig länge, eller, och jag tycker att han eller hon har liksom oftast ett bra omdöme och jag litar på honom eller henne, då skulle man ju kunna pröva med att fråga, men du, jag har tänkt på det här, om du skulle beskriva mig, eller om du skulle så här, vad tänker du om mig i den här situationen? Alltså att man ber om en reflektion.
Mm.
Och det kan ju vara ovant för den personen att få det, men det är ju också otroligt lärorikt att liksom få tänka efter och formulera sig och försöka beskriva någonting. För det är klart att frågar du om hjälp, då är det klart att om jag bryr mig om dig, så är det klart att jag vill försöka hjälpa dig med att, jo men så här uppfattar jag dig Malte, eller det här är någonting jag har tänkt på, eller så.
Mm.
Så att,
ja, jag fattar.
Be om hjälp.
Som avslutning, flickan från Lotusfälten. Har du koll på vad blomman lotus står för?
Ja, men det är ju en... det är en släkting till näckrosen. Det är en blomma som... jag skriver ju om den i min bok. Den finns ju många olika färgställningar och den är ju precis som näckrosen. Du kan ju inte plocka den för då dör den ju. Utan den, alltså den blommar ju. Mm. Och växer ju väldigt gyttigt och lerigt och liksom otillgängligt på ett sätt. Men den är ju... Men du kanske vet mer. Berätta.
Ja, men jag slog ju upp det såklart.
Ja, berätta.
Självinsikt.
Mm. Ja, men det är, du ser.
Ja. Om jag ska läsa rakt upp och ner här så står det så här. Används som en symbol för att uppmuntra människor att våga möta utmaningar. Den blommande lotusen representerar vårt sinne när det öppnas upp för allt och alla omkring oss som ett steg på vägen till oändlig spirituell upplysning. Mm. Det är du det.
Och jag har ju tatuerat in en lotusblomma här.
Mm.
Ja, min dotter gjorde det.
Du har sagt någon gång under podden här också, men att du går in i andra halvleken, mm. att du är sugen på det, att du kan känna lite pirr inför det, att du är redo för det.
Mm.
Vad är det som väntar?
Det är väl då man får skörda lite av frukten av allt hårt slit som man var med om första halvlek.
Mm.
För mig handlar det väl om att ha skördat väldigt mycket, eller sått väldigt mycket av, ja, men man har liksom harvat jorden, man har gödslat, man har vattnat, man har liksom bäddat för någonting som nu faktiskt ska få blomma lite grann och som man kan få njuta av. Och att de här maratonloppen som jag har sprungit, jag kanske inte behöver springa någon maratonlopp, utan jag kan faktiskt sätta mig på en bänk under en olivlund och bara känna att det här var skönt.
Mm.
Här får jag vara och det är helt okej. Och bredvid mig på bänken så sitter lilla Linn. Bra känsla. Mm. Så det är väl nog mer det andra halvlek handlar om, att någonstans bli lite mer jordad, lite mer grundad, landat lite mer i mig själv och vara mer förlåtande och mänsklig och mer vara så prestigelös som jag kan och öppen för att ja, men jag är jag och jag tycker jag är ganska okej. Okay. Liksom. Det är, jag är okej.
Om och när du får träffa din mamma, vad har du för förväntningar på det mötet?
Jag tror att det kommer vara ett sånt känslomässigt starkt möte där det kommer rinna tårar av både glädje och oförlöst sorg. Och jag tror att det kommer vara en återförening som är bortom orden. Och det spelar ingen roll att vi inte förstår vad vi säger, för vi kommer att, våra hjärtan och våra själar kommer att mötas och finna ro liksom.
Mm.
Så ser det.
Flickan från lotusfälten. Jag hoppas det där blir en del av din blomning.
Tack. Tack för det.